Jag brukar vilja visa bibelordet, jag kan ju såklart tala helt fritt, men jag tycker det är därför viktigt, för det är bra att se ordet och läsa ordet, för att då kommer ni faktiskt att se i ordet att hur Gud talar om samma sak genomgående hela ordet. Och jag tycker de använder faktiskt hela ordet, inte bara från Nya Testamentet eller Gamla, utan visa på när Gud talar om samma sak genomgående i hela ordet. Så det ska vi ta titta på. Nu är det lövhyddohögtid. Och många tror ju att det här är en judisk högtid. Att bara för judarna, och det firas ju bara i Jerusalem. Vem alla vet om att det är lövhyddohögtid just nu, är att det firas i Israel? Bara några stycken. Men de här högtiderna, det är någonting som ni borde tala om här i församlingen också. Därför att Guds hela frälsningsplan finns inskriven i de högtider som inte är judarnas högtid. Till högtider. Det är deras också. Men det Herren säger i tredje Moseboken 23, att det är hans högtider. Och de är skrivna redan i kärnorna. Som det står i första Moseboken, första kapitel och 14 vers. Står att alla de här Moadim, alla hans högtider. Han har samma ord sen senare när han beskriver dessa högtider. De är inskrivna redan i kärnorna. Alltså hela frälsningsplanen är inskrivna i dessa högtider. Jesus uppfyllde vårens högtider till punkt och pricka, till minsta lilla detalj när han var här första gången. Hösthögtiderna, som är basunklangens högtid, och sen har vi Jom Kippur som är stora försoningsdagen, och så har vi lövhyddohögtiden. Där uppfylls, de kommer han uppfylla när han kommer hit andra gången. Och det finns stora mysterier, det finns så mycket att få där. Så att om vi inte känner till dem så mister vi mycket. Så att det är någonting att ni borde faktiskt ta tag i. Så att det är riktigt uppmärksamhet att du inte börjar lära dig. Eller så ber du mig komma hit på nytt. Eller någon annan. Så, men att jag hade tänkt först att jag skulle tala om lövhyddohögtiden. Och det kommer nog in här lite inbakat. För allt, inte allt det som vi pratar om nu handlar om det höstens högtider. Men jag kommer inte gå in nu i högtiderna, utan jag fick ett annat bibelord som jag börjar med. Och då spinner jag vidare därifrån. Så att det går enligt det som anden leder mig. Och nu blir det lite annan infallsvinkel till saken. Och vi börjar med första Korintherbrevet. En del hamnade utanför. Okay. Korintherbrevet 19-23. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, det som tillhör honom. Och då talar han alltså om vår kroppsförvandling som kommer då att ske när han kommer. Och om det kan vi läsa lite senare i samma kapitel. Hela det här kapitlet handlar om det här, men vi måste bara plocka några för vi kan hinna inte med allting. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Här har vi basunklangens högtid. Den första av höstens högtider är här. Basunen ska ljuda. Och det döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga, det som vi har här, måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Vi talar ofta om frälsning som det bara skulle vara det som hände vid korset, när vi dog i Jesus vid korset och uppstod med honom vid den följande högtid som är den förstlingskärvans högtid, när Jesus stod upp och då prästen viftade med förstlingskärvan inför Gud, och det gjorde han, Jesus, i den fullkomliga templet i himlen, och så kom han tillbaka hit igen. Så där finns alla dessa högtider, finns i allt vad han har gjort. Men enligt judiskt tänkande och enligt bibliskt tänkande är frälsningen inte bara detta handliga, utan även vår kropp ska frälsas. Vår frälsning är inte fullbordad förrän också vår kropp frälsas. Och inte bara vår kropp, utan hela skapelsen. Vi ska snart tala om det. Och för Gud vill bli förhärligad även i det fysiska. Och vi kommer få alltså likadana kroppar som Jesus fick efter sin uppståndelse. Och vi vet från Bibelns ord, han kunde äta. Han kunde vara så att ingen kände igen, att ingen visste om att han hade en förhärligad kropp. Men ändå kunde han gå igenom en vägg. Vi kommer få likadana kroppar som änglarna har. Och de kan också vara så att de kommer bli precis som vi, så vi inte känner igen dem. Därför uppmanas vi till gästfrihet. För vi vet aldrig om vi får änglar som gäster, eller hur? Så de kan äta. Och vi kommer kunna äta. Men vi behöver inte äta, vi behöver inte sova. Men vi kan. Så den här typen av kroppar kommer vi ha. Och vi kommer kunna gå härifrån, från jorden upp till himlen och komma tillbaka. Med bara en stunds tanke. Precis som änglarna gör, precis som Jesus gjorde. Och som Paulus. Men vi kommer inte ha några sjukdomar och vi kommer inte ha någon död i vår kropp. Men det är viktigt att förstå den här kopplingen mellan det himmelska och jordiska. För det som fördärvades i syndafallet måste återupprättas. För om inte denna jord tas åter i besittning av Gud och inte alltså hela skapelsen förhärligas igen, då kan vi ju säga att Satan har vunnit. Men Gud, vi kommer se här, Gud kommer att ta hela denna jord till besittning. För även skapelsen blir oförgänglig. Vi kan läsa till exempel då i Romarbrevet 8, 19-23. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Så ni ser, vår kroppsförlossning, den delar följande steg av vår frälsning. Vi går ifrån härlighet till härlighet i vår ande. Men vår kropp ska också nå samma härlighet. Men då kommer det ske att också äntligen denna vår natur här utanför, den kommer också frigöras. Och då betyder det, då ska det ju vara här. För om hela den här jorden bara förstörs och vi är alla bara i himlen. Så hur stämmer det här ihop med det? För det är ju här, det är den här naturen han talar. Han talar inte här om att sen när vi blir förändrade, då kommer himlens skapelse frigöras. Nej, det talar ju om, den är ju frigjord. Vi talar om jordens. Det är det här, den skapelse som är här som hamnar in i bundenhet när vi är syndare i Adam och Eva. Och om det här står det mycket om i hela gamla testamentet. Profeterna talade mycket om detta. Till exempel om att öknen kommer att blomstra mycket i Jesaja. Flera ställen där. Eller att vattnet från templet så kommer sedan stå uppe i Jerusalem. Och det vattnet som går, det kommer att komma en vattenström som går mot döda havet. Och den blir frisk och fylld med fisk. Det kommer vara fiskare där. Idag har vi ju ingen fisk där. Djur blir växtätare igen och lever i frid med varandra och med människor. Så då har vi till exempel då att spädbarn kan leka med huggormar, vargar med lamm. Det här är inte bara någon bild, något, utan det här är verklighet. Guds verklighet. Vi får inte ta bort någonting från ordet. Det står många, många bibelställen om det här. Det står mindre om det här i Nya testamentet, men det hänvisas till det. För de alla, de enda skrifterna som de hade var ju det som vi kallar nu för Gamla testamentet. Det fanns ingenting annat då. Så de hänvisade, alla visste ju om det här. Så vi kommer läsa vissa ställen där det klart hänvisas till dessa. Men just den här Romarbrevet 8, tala om just det här. Det finns massor av andra ställen, jag bara nämner nu några. Ni läste just Jesaja 11, 68. Eller hela Jesaja 11. Där står det mycket om det här. Men i denna samma ställe, till exempel Jesaja 11, där det står om hela skapelsen, hur den kommer att förändras. Hur djurens förhållande till varandra kommer att ändras. Inga djur kommer att äta varandra mera. Vi är också i frid med dem. När det här samma kapitel fortsätter, som ni ser här, Jesaja, står Jesaja 11, 68. Men i följande vers som fortsätter där, står det att ingen, Jesajas 11, 9-12, står det om hur hedna folken söker Jesajas rot. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Jesajas rot, där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig. Nå, vad talar du om det här? Det här är en bildning av det som kallas för tusenåriga riket, Uppenbarelseboken 20. När Jesus har kommit tillbaka så grundar han sin tusenåriga rike här på jorden. Och då kommer det här centrum i Jerusalem. Det kommer vara det högsta berget. Ett tempel kommer vara där. Alltså, och Guds härlighet är här. Och Jesus kommer ha sin tron i templet. Han är högsta präst, men samtidigt är han också kung i sitt tempel. Och när vi talar om Jesajas rot, vad är det då? Jesajas rot, det är varifrån David kom, kung David kom. Det är Jesse, hans far, och därifrån kommer David, och sen därifrån kommer Jesus. Så Jesajas rot handlar om Messias. Det är ett ord för Messias. Så alla hedna folken, det här talar om alla olika folk, det kommer finnas folk kvar, de som överlever. De kommer att finnas här, kvar här på jorden, och då kommer söka sig till Jerusalem. Det blir ett fredsrike. Och hans boning, det står där, hans boning, det betyder just det här templet. Men det är också samtidigt lite ord, tabernacle på engelska, så, som handlar om just det här med att han har sin hydda, levde här bland oss. Som just, och det här levdöktiden en bild av tusenåriga riket. Det är en profetisk bild för den sista årtusendet här på jorden. Paulus skriver, hänvisar till detta ord i Romarbrevet 15, 10-13. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och vidare säger Jesaja, Jesajas rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Så du ser, Paulus, han hänvisade, han kände ju till hela skrifterna. Så han hänvisade till det här, så det var inte någonting som det var när Jesus dog och uppstod, så det här var någonting som inte gäller mera. Utan Paulus här själv hänvisar till just det här fredsriket. Och vi som hedna folk får ju då del av Israels Messias och får jubla tillsammans med hans folk. Så här kommer vi tillsammans som ett folk, ett i honom. Messias gör oss till ett. Och till Paulus skriver i Efesierbrevet 2 att innan vi kände Jesus som vår Messias, så var hedna folken utan Gud och utan hopp. Men nu har det hopp i honom. Och detta hopp inkluderar då detta hopp. Alla de löften, står att alla löften som var givna till Israel är också nu givna till oss i Messias. Och det här inkluderar alla dessa löften. Och Paulus skriver att vi ska i vårt hopp nu, när vi redan är i Messias, vi ska rikta vår blick till denna framtid. Och det är den här tiden närmar sig i rask takt. Bibelns profetior uppfylls framför våra ögon. Om man har, alltså ofta tror jag att människor där ute i världen, de är mer medvetna om i vilken tid vi lever, även de många troende. Vi lever lätt i en liten bubbla och bara har lite trevlig gemenskap. Men det är dags att öppna ögonen och se vad Gud gör, vad som händer, vilken tid vi lever i. Men samtidigt, det är inte för att vi ska bli förskräckta, utan vi ska lyfta upp våra huvuden. För vår förlossning är nära. Men också det att där fredsriket utifrån Jerusalem är nära. Om det står det bland annat ett av de kändaste ställena i Bibeln som också Amos sen citerar, finns i Jesaja 2:1-4. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är, och hus menar då templet, där Herrens hus är, ska stå fast grundat och vara högst bland bergen. Alla hedna folk ska strömma dit. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och kipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mera lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Vid Förenta Nationernas vägg i New York, där står de här sista två meningarna. Då ska de smida sina svärd till plogbillar. Man har tagit bort hur det sker. Så nu försöker man få det till stånd själva. Och vi ser hur världen ser ut. Inte för Förenta Nationerna till stånd något fred. Det ser vi ju helt tydligt. Det är först sen när hela det här bibelordet uppfylls, när Herren är kung i Jerusalem, då kommer vi inte längre ha krig på jorden. Det är då det här hela bibelordet kommer till uppfyllelse. Men det är intressant att man liksom, hela världen har en längtan i detta, men försöker göra det utan Gud. Men det kommer en tid då vi får detta fredsrike utifrån Jerusalem. Psalm 2 talar om samma sak. I 69. Då Guds son tar över makten från världens kungar. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Det är Gud själv som säger, han har satt sin kung på Sion. Och vem är den kungen? Jo, det står här, jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa det till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem med som lerkärl. Psalm 110 talar om samma sak. I apostlagärningarna refereras det till Daniel 2, i princip talar om samma sak. Och många andra bibelställen. Så det här, så alla folk kommer ju inte vara helt, eller alla nationer kommer inte vara helt medgörliga till att börja med. Alltså Gud kommer, Jesus kommer behöva använda en järnspira. Delvis. Samtidigt är hans härlighet uppenbar. Men samtidigt är inte alla riktigt alltid medgörliga där i början. Men då ska de komma under honom. Men det, där har vi sen ett annat hopp. Det är inte bara att Jesus själv ska vara som regent, utan vi som är övervinnarna. I Uppenbarelseboken står det att de som är övervinnarna, de kommer regera med honom. Den som segrar, i Uppenbarelseboken 2:26-27, den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den makten av min far. Ser ni här, fadern har gett den här makten till sonen. Så vi läste just de här innan. Och han kommer dela det med oss, de som är honom trogna ända in till slutet. Det står mycket i Uppenbarelseboken på flera ställen om det här. Och då såklart psalm 2. Här får vi läsa ett sätt som järnspiran förverkligas. I Sakarja 14:16-17 står det. Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hedna folk som kommer mot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, Herren Sebaot, ska inget regn komma över dem. Så att, jag tror ju inte att varenda en individ från alla folk ska komma till Jerusalem, men deras representanter. Så att alla folk, varje nation, sänder sin representant till Jerusalem. Om de inte gör det, så blir det inget regn. Kommer ni ihåg hur Elia kunde stoppa regnet? Vi läser om det för 3 år, gjorde han. Vi vet om de 2 vittnena i sluttiden, vi läser i Uppenbarelseboken. De har ju ett av deras sätt som de kan regera och bevisa Guds kraft är ju det att de kan uppehålla regn. Så det är någonting som jag tror att också att vi kommer delta i. Vi kommer se att okej, de där sänder inte sina representanter. Inget regn. Ett sätt som hjärnspiran fungerar. Men här ser ni också lövhyddohögtiden. Vi kan redan nu vara med och övas på och börja få insyn i vad dessa högtider handlar om. Den här, och som vi ser att det är som en general repetitioner inför det som kommer att komma. Men det är dags att börja svänga våra hjärtan redan och börja se vad som komma skall. Och börja se vad ordet säger om det här. Börja begrunda oss och få vårt hopp. För att vi kommer inte stå ut i det som kommer att komma. Om vi inte har ett klart hopp. Om vi tror att vi bara kommer bort härifrån. Vi kan nog dö. Vem som helst ska dö när som helst. Det vet vi. Men att om vi tror att allt är bara upp till himlen. Men vi inser inte kommer att komma också svåra tider här. Och om vi inte har ett hopp. Vi inte ser framför oss. Och vi inte tar till oss också både varningar. Men också det hoppet i framtiden. Så vi kan deklarera och proklamera att Guds rike är på kommande. När allt verkar bli mörkt här på jorden. Så kan läsa i Daniels bok om den här statyn med Nebukadnessars staty där den sista delen ännu på kommande och den svåraste antikristiden på kommande. Men det står att under den tiden där regeringstiden av de 10 sista kungarna, antikristid, då kommer det här Guds sten, Guds rike, under den tiden kommer den börja ta över och sen krossa alla dessa världens kungadömen. Och han kommer bli kung över alla världens kungadömen. Han kommer ta över. Och vi kan se, vi kan redan börja proklamera det. Det här kommer att hända. När fienden försöker underkuva oss eller på något sätt få oss nedstämda eller motstyrna, ska vi bara påminna honom om hans framtid. Och om vår framtid. Vår kungs framtid. Det nya sånget till lammet, Uppenbarelseboken 5:9-10. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Inte himlen, på jorden. Och Daniel 27, att vi ska regera över alla riken under himlen. Vad är under himlen? Det är på jorden, eller hur? Under himlen. Det ska regera på jorden, alla riken under himlen. Jag tror att vi alltså, nu då så kommer vi in i ett paradis. Vi är där tills det blir dags. Att han kommer tillbaka och då kommer alla de som blir döda före oss kommer att vakna upp. Deras kroppar kommer, han kommer sätta ihop deras kroppar men det är en förhärligad kropp. Med deras andar som har dött före oss. Och vi som är kvar, eller de av oss som är kvar, vi förhärligas efter det. Ordningen är klar. Ni har ju säkert läst om det här, vilken ordning vi växer upp från döda. Men hur vi förhärligas. Men att vi kommer sen att alla, och han står att han kommer sända sin ängel till jordens 4 hörn. Att ta både från himlen och under jorden. Och från jorden kommer han ta och samla hans folk. Och ge dem en förhärligad kropp och samla dem och möta Jesus uppe i molnen. Men sen kommer vi hit tillbaka till jorden för att regera. Som det står bland annat här mycket tydligt. Just i Daniel 7 står det: "Men riket, makten och väldet över alla riken under himmelen ska ges åt ett folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det." Kommer ni ihåg vad ängeln Gabriel sa till Maria? Ni kommer säkert ihåg att han lovade att hon skulle få föda en son. Och han skulle få namnet Jesus, eller Yeshua på hebreiska, som betyder frälsning. Och han skulle vara den högste son, eller hur? Men vad sa han sen? Den andra delen har inte ännu uppfyllts, eller den tredje delen. Han sa så här. Lukas 1:30-33. Då sade ängeln till henne, alltså till Maria: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Yeshua, eller Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son." Och det är där han är just nu. Han är upphöjd på faderns högra sida. "Och Herren din Gud ska ge honom hans fader Davids tron." Och där har vi en där Isaias rot. Och Davids tron. Och Davids tron var alltid i Jerusalem. Det står mycket om det i Bibeln. "Och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Om ni är intresserade att höra mera om det här, liksom, jag har ungefär en timmes undervisning på Himlen TV 7 med denna titel. Jag går in och riktigt går igenom punkt för punkt, ord för ord och sån här. Vad betyder de här uttrycken? Jag går igenom hela ordet, lite visar vad de uttrycken betyder. Så gå in och titta om ni vill på Play TV, syns det. Och här är bara några bibelställen som handlar om hur Jesus upprättar sitt messianska tusenåriga rike med Israels land och Jerusalem i centrum. Det står mycket, mycket om det. Som sagt, bara några nämnde här. Ni kommer ihåg det här som jag läste tidigare. Från första Korintherbrevet 15:22-28. Och det fortsätter. Alltså det samma ställe fortsätter. Så här att sedan kommer slutet. När han överlämnar riket, alltså när Jesus överlämnar riket åt Gud Fadern och har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Det är den där järnspiran bland annat. Som den sista fienden berövas döden sin makt, för allt har han lagt under hans fötter. När berövas döden? I Uppenbarelseboken 20 så kan vi ju läsa att döden kommer att slängas in i helvete i slutet. Efter tusenåriga riket. Läs Uppenbarelseboken 20. Det är då det här sker. Och när allt blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla. Och det här refererar Jesus själv till i Matteus 22:41-46. Och han citerar där psalm 110:1. Alltså Gud ska bli allt i allo till slut. Och det läser vi om i Uppenbarelseboken 21:1-3. Gud Fadern tar sin boring bland oss. Alltså nu blir en ny himmel och ny jord. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himmelen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem." Alltså en där boning och bo på engelska tabernacle, liksom det här är just det levande. Han vill bo bland sitt folk, mitt bland sitt folk. Det har velat hela tiden. Han vandrade med Adam i Edens lustgård. Han ville vara med sitt folk. Han ville ha vänner sådana som älskar honom? Är du en av dem som vill vandra med honom och ta del av allt det goda som han har att ge oss? Jag återupprättar och upprepar det som läste rätt så i början, vad Paulus sa i Romarbrevet 15:12-13. Och vidare säger Jesaja: Jesajas rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Och min bön för er och för mig, för oss alla, är detta: må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Må denna uppenbarelse från det här året få fylla våra hjärtan, må det ge oss ett framtidshopp om någonting så mycket mer, att allt det mörka som vi ser utomkring oss, allt det som blir mörkare och mörkare och mörkare, det är inte slutet, utan det bara visar på att snart kommer morgonkärnan att stiga upp. Snart kommer den här stenen som inte hackad med människohänder, som står i Daniel 2. Den kommer att krossa denna världens riken. Och hans rike kommer att stå fast och höjd över allt annat och för evigt utifrån Jerusalem. Må vi bejaka detta enligt Guds ord, och inte förringa det, utan bejaka det och hoppas på det. Och lovprisa honom redan nu, att hans rike kommer ta över. Hans son kommer bli konungarnas konung, tills han har underkuvat alla sina fiender under sina fötter, även döden. Och sen blir fadern allt i allo. Tack fader för ditt ord och det, liksom, det rikhet som du har gett oss i tron, alla dessa framtidslöften. Fader, låt oss få tag i det. Fördjupas i det. Ge oss ett hunger för ditt ord. För hela ditt ord. Så att vi inte bygger upp teologier på basen av våra egna tankegångar, utan bara på basen av ditt ord, vad ditt ord säger i sin helhet. Fader, jag tackar dig för att du har varit med oss här, och du kommer vara med oss genom den helige ande och i din son Jesus in i all evighet. Yes, amen. Jag vill ändå nämna en sån sak, att om ni vill fördjupa er i dessa framtidsbilder, följ med en ny serie som vi börjar på Himmel TV 20. Första sändningen är den lördagen den 21:e. Och det handlar om att kungen kommer. Vi kommer behandla det ett skriftställe. Det är Kenneth Wittig, som många av er känner. Jag och sen Robert Adams från ursprungligen från England, nu bor i Norge, och vi kommer att diskutera, gå igenom allt ett bibelställe per gång, Daniel, just Daniel 2, psalm 2 och så vidare. Vi går igenom allt ett och så låter Bibeln förklara Bibeln, och så ber vi slut, och vi tror att det här är någonting för att förbereda bruden inför det som komma skall. Kommer att komma ut varannan vecka.